Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
På er och varmt välkomna till fotbollsmorgon. Som jag konstaterade tidigare i veckan så är ju det här den bästa dagen på veckan. Och mycket hänger ihop med att jag har den bästa panelen med mig. Och idag så ska vi prata fotboll. Det spelades ju mycket fotboll igår. Riktigt het onsdagskväll var det med allsvensk fotboll, Premier League-fotboll.
Var någon annan
La Liga? Fotboll, La Liga var det också, ja.
Var det också?
Ja. Så det var en het
DFB
onsdag.
DFB pokal.
Exakt, exakt. Men jag hade koll på den. Men den, jag bara gick in och kollade om Emil Forsberg hade gjort något. Han spelade ju dessutom inte igår. Han spelade i förrgår. Och då gick jag in och kollade. Och han hade inte gjort
något. Nej, exakt. Nej. Och även Coppa Italia.
Just det.
Parma slog Brescia.
Ja.
Klart på Fondias final.
Det är ditt lag, va, Parma? Ja. Ja, nej, helt onsdag och vi ska ta er igenom det mesta. Sen har ju dessutom Ola Toivonen bestämt sig för att sluta spela fotboll. Andreas Brännström har bestämt sig för att sluta träna med Mjällby. Vi får se vad han tar vägen. Det ryktas lite kring AIK med en ny tränare från tidigare Chelsea. Och sen så har vi även lite tysk struktur över läktaren som vi ska gå igenom. Med mig, förutom Niklas, har jag även Jossan. Hur är läget?
Bra, men jag har nackspärr så det är skönt att man kan snurra på den här. Alltså, det är en jävla derbyskada. Men alltså, det är jävla
inte derbyskada.
Och det var därför du inte var på Friends igår, eller?
Nej, men, ja, socialt trött också efter alla matcher. Och sen så som jag sa till er innan här, att vi åker ut till Göteborg på måndag också. Så ibland är det skönt att sitta hemma, analysera i lugn och ro och titta.
Det är ju så faktiskt. Jag satt också hemma igår av anledning att jag har ju en Premier League-podd vid sidan av det här. Och sen pratar man ju mycket annan fotboll än allsvenskan här. Så jag behövde vara hemma och se Premier League-fotbollen som kommer efter då. Och dessutom så är det ju betydligt lättare att analysera fotbollen från tv-soffan.
Verkligen.
Men det är mycket roligt att vara på plats. Mm. Det måste ju konstateras också.
Och att ni la er med ni visste ni skulle lägga er så att det är...
Bayern
Twitter.
Det var en märklig... Ja, jag förstår det. Och det var en märklig känsla över den där matchen. Jag ville... Jag klev in med ingångsvärden att jag ville vinna den.
Jag med.
Men jag var alltså verkligen så här. Men när vi sen förlorade den så var jag inte jätteledsen.
Nej, det var, och det för var att märkligt. Man insåg vad man hade ändå skapat av det.
Ja, ja lite så. Ja.
Nej, men det var väldigt, en väldigt märklig känsla. För att jag satt ju och kollade på matchen givetvis. Och jag verkligen höll på AIK.
Ja.
Där
det märkte
hela
jag också
matchen eftersom att det blev med 1-0.
Ja.
Och då, det där med att hålla på lag och att sitta och nu ska jag sitta och hålla på AIK. Då kände jag så här, varför håller folk på AIK?
Men jag förstår, kändes det så fel?
Nej, det kändes så sjukt att man kan tycka om den klubben.
Men ogillar du AIK mer än vad du ogillar Djurgården?
Nej, för fan, nej.
Nej.
Nej, det är jävla skit. Nej, det är något.
Lugn nu.
Ja, lugn. Nej, men det kanske inte just AIK, men just det här att jag ska behöva sätta mig in i en annan klubb och ha känslor för att nu ska ni göra mål. Och bara så, varför gillar ni det här? Vad är det med det här ni gillar? Jag fattar.
Ja, men lugn.
Det känns kallt. Jag blir matt och trött att tänka på AIK som klubb. Det känns som ni aldrig har kul.
Jo då.
Vi har så jävla kul, det ska du veta.
Bara, vi kan ta det bakom kulisserna sen.
Det känns som det bara är...
Det är ett separat program.
Och sen är ni besvikna.
Ja. Jag just nu är vi ju arga. Ja, men det är
om ni inte vinner så är det bara sura. Och om ni vinner, då är det som någon i hybris, och så vet jag inte om det går åt helvete.
Ja, men den här hybrisen måste ni få känna på någon gång i Bayernled. Den är ju otrolig.
Den är
man svävar iväg och känner sig så mäktig. Den får ju ni sällan känna på.
Det är skönare att bara veta att, vet du vad, hur den går. Så är vi bäst ändå.
Ja, men den är ju
en skön känsla också. Intala sig.
Även om ingen annan riktigt håller med.
Nej, jag vet.
Men innan vi ska prata fotboll så ska vi prata hamburgare.
Ja.
För igår, Niklas, du är ju i ropet även när det kommer till mat. Du har ju en podcast, Recepttack som den heter. Jag lyssnade på den igår för jag ska göra en böff ganska snart.
Den böffen är bra, kan jag säga.
Ja.
Kristoffer Bastin har gjort en bra böff. Den ska ni följa.
Jag älskar ju böff. Och den ska vi ta efter. Mycket mysigt och trevligt till hösten. Men sen, vilket jag såg via Jossans sociala medier, så dök du upp i Nyhetsmorgon. En annan typ av dygnet
bara. Liksom Mark och Djurgården, båda lite skit.
Han är på hugget här.
Verkligen.
Jag vill stilitera på Ekokonje.
Vi tar honom efter matchen. Efter matchen. Efter programmet. Men du, berätta, varför dök du upp efter fem?
Vill du veta varför på riktigt, eller?
Ja,
men det var för att de ringde Jerka.
Jaha, Jerka.
Och Jerka har jag podden med.
Ja.
Och Jerka var på väg till Frankrike på en golfresa med sina polare. Och sa, ring Niklas istället.
Är du Recepttax Håkan?
Ja, 100%.
Och Jerka är ni, va?
Fast nej, också lite fel. För att det är jag som kan.
Just det.
Så det är lite så.
Jag fattar.
Men jag är liksom bara en andra fiol.
Jag tycker inte det som lyssnar.
Men i alla fall så hör du av sig mig. Och jag hyser också väldigt starka och varma känslor för McDonald's. Alltid gjort, älskar det.
Fortfarande?
Ja,
det är så.
Jag har ätit ett mål på 2 år, för jag har gått ner så mycket vikt. Okay. Så det var länge sedan.
Men om du går och tar en hamburgare så är det McDonald's.
100%, det vill jag verkligen slå fast. Jag tycker Max smakar parfym. Yes. Burger King är för, det är liksom.
Men så här då, för nu har det dykt upp väldigt många andra typer av hamburgerkedjor. Brödernas, Phil's Burger, vad har vi mer?
Bapp.
Just det, precis.
Ja, men hur många som helst.
Ja, vi har hur många som helst, det har gått inflation i det där. Är det fortfarande som så att när du vill ha en riktigt bra hamburgare så går du till McDonald's?
Nej, det är inte riktigt bra. Nej, för fan. Nej, men alltså, nej, då, det bäst i Stockholm i alla fall, det är fortfarande, tycker jag. Flippen Burger.
Just det, Flippen har vi också.
De var ju först med den här trenden egentligen. Och de har också startat en ny restaurang nu också. Men de tycker jag ändå är bäst. Bun Meat Bun. Vet du vad det är? Farsta, det finns det ett. Så finns det en i södra hallarna. Också svinbra ställe. Sen är ju svag på Babas.
Det har jag hört om.
Babas är ju liksom, de ligger typ ofta ute i gallerior. Typ. De ligger så här Heron City. Typ. Alltså den typen av gallerior. Okay.
Bastard Burger, så att det var inte gott, tycker jag.
Nej, var det så?
Jag har varit, men jag har hört att det ska vara bra. Men det
jo, alla säger det, men det blev väl en
min
dålig...
Min favorit är, jag gillar ju Brödernas.
Du är Brödernas?
Ja.
Ja, det är faktiskt
och
gott.
Och på Östermalmstorg, alltså, det är från olika vilka som står där bakom köket. Ja. Och Östermalmstorg är riktigt, riktigt
vassa. Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju kul. Ja, men jag gillar ju hamburgare, liksom. Och nej, men däremot så blir, tycker jag... Det är ofta att det är för mycket saker med en hamburgare. Jag vill kunna äta den utan att kladda ner mig själv och kunna ha tagit en tugga. Det är liksom hela grunden för en burgare, tycker jag. Och därför funkar ju ofta donken på det sättet. Och sen så kan jag också slå ett slag för Sibylla.
Ja, alltså, absolut. Absolut. Alltså, gatukök ska man inte underskatta.
Nej, för hamburgare är också bara hamburgare. Man kan inte, jag tycker inte man ska göra en vetenskap.
Nej.
Det är ganska deppig. Bröd med liksom sås. Det är det man vill ha.
Verkligen. Och det är helheten liksom, när du köttet tänderna i som bara
det ska bara vara. Alltså det värsta som finns är ju liksom att få en sån här, köpa en hamburgertallrik på men typ O'Leary's.
Ja, det måste ju ätas med bestick typ.
Ja,
det går ju liksom.
Man kan inte äta.
Nej.
En gång så åt jag en hamburgare i USA på ett ställe så var det sån här en sån hög burgare. Och så tog jag fram liksom bad om bestick. Och de tyckte jag var helt dum i huvudet. Alltså de har aldrig... De bara, hur fan kan ni äta hamburgare? De bara, du är från Europa, va?
Ja.
Hur kan ni äta hamburgare med bestick?
Nej, man vill ju egentligen
servera
helst inte det.
Men servera inte den 3 meter hög.
Då? Nej, exakt. Men då efter 5 så har ju alltså Big Mac då kommit i en ny upplaga, eller?
Det är liksom att McDonald's har ändrat sitt recept på brödet. Har gjort det godare, säger de.
Okay.
Och sen så har de gjort den här revolutionerande saken med att de istället för att lägga på löken och osten på hamburgaren efter de har stekt den när de lägger på brödet, så lägger de på löken och osten på hamburgaren när den är på stekbordet. Mm. Så att det blir varmt och smälter. Det är ju liksom, att de inte har gjort det tidigare. Det är ju bara helt fruktansvärt.
Nej. Nej.
Så det är inga stora förändringar.
Nej.
De har gjort, kan
men
man säga.
De har, men de går ut och slår på stora trumman. Eller?
Ja, och det, som jag sa i FTPM också. Ja. Att de köpte det med hull och hår. Det är en total PR-kupp.
Ja.
För att de ska bara liksom...
Men behöver inte McDonald's lite uppmärksamhet då? Det jo, känns det som att de verkligen. För varje år som går tappar lite i hamburgerhierarkin.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, det är klart att de måste göra. Men det är ett så tydligt exempel på att typ när Coca-Cola Zero bytte,
ja, exakt. Precis,
bytte det smak. Också de gör stor sak av det, som är en liten sak, för att det ska bli bass kring att de gör någonting. Och det är ju tråkigt tycker jag när nyhetsprogram köper sånt och liksom gör en grej av det.
Men kul att du fick uppmärksamhet där då. Via Jerka då.
Ja, via Jerka. Tack för att han är i Frankrike.
Jag måste ju nämna min anekdot också där. Alltså, ja. Eller om det kallas anekdot. Eller det tycker jag. Alltså jag lade ju då ut och bara, men gud, för jag blev ju chockad. Jag satt och kollade på FFM. Och då var det en tjej som skrev till mig och bara, gud, det där är min största crush i hela högstadiet. Och varför då? Var för att du var så otroligt lik Johnny Depp.
Ja, men det är det sjukaste.
Jäkla kul. Så hon har tydligen suttit då på morgnarna och sparat in dig på morgonbussen. Och hon var så kär i dig. Och du var så lik Johnny Depp, upplevde hon. Back in the days. Har du hört
det? Har du hört
Johnny Depp innan?
Nej, verkligen inte. Jag har aldrig hört att jag är lik honom någonsin.
Nej, men hon blev så glad och bara, åh, gud.
Vad synd att hon aldrig klev fram då?
Ja, precis.
Ja, eller tur kanske.
Ja, exakt. Då har du så bra nu.
Faktiskt, det har ju blivit en...
Ja, vad kul.
Ja,
det finns ner med... support här ute.
Precis.
Ja. Annars måste jag säga att jag väntar på att Shake Shack ska komma till
just Shake
Sverige. Det är
det är bra.
Ju, när vi kommer till snabbmat, för det är ju snabbmatskedja.
Ja, självklart.
Och de är brutala.
Ja, verkligen. Mm. Vet du, Five Guys är också bra.
Just det, de är bra. De är bra.
Vet du vad som alltid lägger ut att han är på Five Guys eller på Shake Shack när han är och reser?
Nej.
Det är Johan Kutjekasslan.
Ja.
Den enda jävla gången. Så bara,
det kan jag tänka mig.
Ja.
Ja.
Johan, det är lugnt. Vi förstår.
Han är nöjd över att han är ute och reser. Men Johan gillar vi. Fotbollsmorgon.
Drömresa han gjorde den här veckan.
Han var i, vad var han nu senast?
Han var ju på 5 kontinenter på 14 dagar.
Just det.
Och gjorde reportage inför VM.
Ja. Det är ett kul uppdrag han har.
Ja, verkligen.
Ska bli kul att ta del av borta på SVT. Men nu blir det lite mer fotboll. Och vi börjar väl med headlines då. Där vi konstaterar att Mjällbys tidigare... Eller en succétränare fortfarande, Andreas Brännström, lämnar klubben efter bara en säsong. Och det har ju blivit lite rörigt kring honom. För att han tillträdde ju hans första allsvenska uppdrag. Och Mjällby var ju lite så här Mission Impossible, kände man. Alltså det är ett lag som alla har tänkt att de här ska slåss i botten.
Han själv såg det inför. Att vi stanna kvar.
Samtidigt som ordförande då var kravbildat. Men vi vill väl komma på en 8:e plats någonstans där. Och jag som känner Brännan har ju varit här på Dobb-TV. Han är ju en realistisk herre och gillar att jobba med små medel, men han förstår ju också konkurrensen. Mjällby var ju typ vårens lag. Man slog ju Elfsborg, man slog Djurgården tidigt och fick en flygande start. Och sen gick man bra hela vägen till sommaren. Sen började det ryktas om Brännström. Det har pratats om Malmö, det har pratats om AIK, det har pratats om... Röda Stjärnan, att han ska bli assisterande tränare där till Milos. Och då har resultaten börjat gå emot och nu är man då överens om att han ska sluta. Vad tror du att det blir härnäst för herr Brännström? Kan det bli AIK?
Jag hoppas det. Jag tycker det vore kul om han kom till Stockholmsfotbollen. Verkligen. Han är väl jättebra då. Alltså så här, eftersom han gör så bra med Mjällby innan han berättar det här, att han, eller det kommer ut att han kanske ska sluta, så är de ju väldigt bra. Sen så tappar väl kanske, jag vet inte vad som händer där, men jag känner att den här hösten kanske inte är man behöver inte döma Brännström som tränare.
Nej.
Så att säga, på det. Jag tror att han är gjord för de stora klubbarna.
Och tittar vi på tabellen så är det ju fortfarande, jag skulle säga så här, nu ligger man på 10:e plats, en match mindre spelad. De spelar väl ikväll, spelar med Mjällby, och har ju faktiskt möjlighet att fortfarande göra något väldigt bra utav den här säsongen. Men sen är det klart att jag tror Mjällby känner att när de har säkrat det här kontraktet, vilket är att gå över 30 poäng i Allsvenskan, då går väl luften ur hela föreningen. Så det är inte bara Brännström som ska ha kritik där. Av alla tränare som ryktas till AIK, Jossan, vi har ju Rydström, vi har Brännström. Vi har även uppgifter igår på att Eddie Newton, en doldis från Chelsea.
Ja, alltså det kändes ju spontant, jaha.
Ja.
Men det har jag liksom inte hunnit läsa på mig så mycket om. Men det låter ju liksom spännande för att man kommer med mycket bagaget rent generellt. Men jag har liksom ingen solklar röst på vart jag vill lägga den.
Goitom, fortsätta.
Alltså, ja, men han har ju inte utbildningen med sig, men han får väl skaffa den.
Ja, men Värnamo gör ju en sån grej.
Ja.
Alltså, Värnamo har ju, Jonas Tern sitter ju bakom liksom.
Ja, okej, istället för att vara först, att man, han slipper gå igenom den.
Men typ där då tror jag faktiskt.
Kim Hellberg är kanske där ändå.
Kim Hellberg är nummer ett. Ja, alltså, det, ja, det är... Har han varit tydlig med mig, ja, till mig, att så här, jag
leder.
Sen är ju Tern med där, men det är Hellberg som är huvudtränare. Ja. Han har sista ordet liksom.
Okay.
Så att, men i AIKs fall, igår var det ganska märkligt i AIK.
Ja, vad fan?
Med då, för jag förstår ju att AIK, Goitoms licens har gått ut. 60 dagar har man. Och då finns det bara en på kontoret som har den här licensen. Och det är Peter Wennberg då, som är teknisk direktör. Han har ju visserligen tränarbakgrund. Han har varit assisterande U21 och så vidare. Och är ju en skicklig tränare. Men han har ju inget med liksom tränaruppdraget i AIK att göra just nu. Men han behöver då ta på sig posten. Men ändå tycker jag det var så här märkligt. Ja, men Hur stora krav är från AIKs sida att visa att han är huvudtränare? För jag förstår ju att man måste gå ut med ett pressmeddelande att nu tar Peter Wennberg över. Men jag tycker väl att man kan vara tydlig med att det är fortfarande Goitom som är kvar. Men det var ändå Wennberg som skulle också ta intervjun.
Ja, precis. Men han sa ju mest att nej, men jag är här, jag hejar på.
Ja.
Alltså han tog en ganska, alltså själv personligen så tog han en roll bakåt i alla fall. Alltså på det sättet. Men att han tar intervju, ja.
Jag vet inte, den där, alltså det är förbundet liksom som vill att men de vill ju att deras utbildning ska vara liksom, det ska gälla för att vara tränare och så här. Jag fattar ju den grejen, men jag vet inte hur viktigt det är i elitfotboll i allsvenskan att faktiskt huvudtränaren har den utbildningen. Alltså jag tycker det är viktigare att man har tränarutbildat på liksom lägre nivåer, för att liksom man gör både med, liksom, med yngre spelare och sådär. Men just när vi kommer till allsvenskan så tycker jag att man skulle kunna sätta vem fan som helst som huvudtränare. För det är ju det är så mycket annat bakom som det är ingenting som kommer skada klubben i svensk fotboll att liksom en outbildad tränare är huvudtränare.
Nej.
Jag tror inte det.
Alltså. Nej, jag har svårt att tro det också. Jonas Tern då, som är så erfaren, han slår ju väldigt han slår ju hårt ner på de här liksom, kraven.
Han kanske ska kräva att man har en utbildad i staben.
Ja,
alltså, precis. Sånt. Att ha som AIK, då kanske det räcker liksom. AIK, ni har tre stycken hörde jag i klubben som har den här.
Nej, jag tror det är två till och med. Det är Peter Wennberg och Nebojsa
Novakovic
som har de här licenserna. Och då känner man väl att det var den enklaste lösningen var att Peter Wennberg klev ner. Men det var ju Goitom som stod vid sidlinjen gav
absolut
direktiv. Så att det är ju
absolut
tydligt att det är han som leder laget och tar ut elvan såklart.
Han gjorde också intervjun efter.
Det gjorde han. Och jag tror att det blev lite konstigt, även om Wennberg är en härlig typ. Och han uttryckte sig lite annorlunda mot vad andra gör i den där typen
av intervjuer.
Prata om rockkonserter och allt.
Nej, men jag tänkte så här, när man, ni alla AIK har ju ett sätt att prata, ett väldigt tydligt sätt så här, hur man uttrycker sig.
Men
han var lite annorlunda tycker jag.
Ja, men nu pratar du om ledarna, inte oss supportrar.
Nej, exakt, prata om
en ledare. Alltså, så här, hur man pratar, man måste bli AIK,
Men det var helt med frisk fläkt då. Alltså rockkonsert var ju ganska, sen blev det ju Häcken som tog rockkonserten i början, men det var ju härligt uttryck.
Fan vad de kör Häcken alltså.
Ja, vi kommer till den matchen lite senare. Men annars då, om vi fortsätter på, för det händer ju mycket kring AIK. Det pratas ju också då om den här Eddie Newton som är ju, han har ju ett ganska häftigt CV, det är klart att ingen har koll på honom i Sverige, förutom Chelsea-supportrar. För han är ju en superstor spelare i Chelsea.
Ja,
verkligen, han har koll på honom. Och han var ju en central mittfältare som spelade väldigt många matcher under 90-talet. Och då var ju Chelsea lika bra som de är nu. Det var ju början på 2000-talet som pengarna kom in i klubben, men det var ju en stor klubb såklart. Och efter karriären då i Chelsea så blev han ju kvar i klubben och har varit assisterande tränare. Och det som är lite häftigt där är ju ändå att han var assisterande tränare när Chelsea vann Champions League. Bakom Di Matteo. Och då är det så här att det var ju väldigt märkligt, för att Chelsea, vem var det de sparkade? Det var...
Var det till och med Vias Bo?
Osäker på.
Var 2012 va?
Ja, precis, 2012.
Ja, eller var det Mourinho kanske?
Hiddink skulle det kunna vara. Jag vet inte.
Viktor
får kolla upp det. Vem det var. Men då fick ju Di Matteo, Chelsea var ju illa ute, det är därför man sparkar en tränare. Di Matteo tar över under våren. Och då är han var ju väldigt oprövad, men han jobbade väldigt tätt då med den här Newton. Så det är inte bara en gubbe som ställer ut koner, utan de jobbade väldigt Okay, man fått höra. Och då går de och vinner Champions League. Och det är ju ganska tungt faktiskt, får man säga.
Oh, yeah.
Sen har han gått assisterande tränare bakom Hiddink, som är ju en tung tränare också. Och sen var han tillsammans med Frank Lampard också här mot slutet. Så att han har ju varit assisterande tränare i 10 år. Sen har han mot slutet varit i Turkiet. Och då är det ju många som då, alltid när det kommer såna uppgifter, man vet inte vem det är. Då blir folk alltså ett steg tillbaka. Vänta nu, vem är det här? Samtidigt, och sen kollar man på meriterna. Han har inte varit huvudtränare så ofta. Men det är ganska tungt att ha gått bakom så här stora namn och varit i hetluften.
Vilken liksom inblick.
Ja, men verkligen. Alltså, du får ju liksom gå bakom de bästa. Du får jobba med de bästa. Ja, ja. Du får vara i en stor organisation och den, liksom, en av de bästa organisationerna. Var det via Boas som fick sparken? Då var du rätt på det.
Men då vet du det, ja, och sen så gjorde han ju, han gjorde Trabzonspor som huvudtränare, va?
Precis.
Och sen nu i Istanbul Başakşehir, vad heter han?
Bra. Ja. Du tar det rätt.
Ja. Nej, men för att han...
Och där är han någon form av ja, sportslig direktör, ja, eller teknisk direktör. Eller
ja, så att han har ju alltså uppenbarligen någonting. Och jag tycker, vad jag lyssnade på igår i både poddar och läste, så är folk så här, vem fan är han och varför ska han liksom så här, lite några negativa toner från liksom AIK-håll och varför han skulle komma till AIK. Man vänder på det.
Ja.
Alltså så här, han är den han är. Mm. Och i hans krets så att säga, han ska ta en klubb i Sverige som heter AIK.
Ja, jag tycker konstigt att man blir så jävla negativ. Så för att man inte är påläst och inte hunnit läsa något än. Nej, man tänker bara, jag har hört det här namnet,
det är fan det.
Vi sitter och reglar över så här, allsvenska tränare, men så här, Andreas Brännström. Alltså en säsong i allsvenskan, honom ska vi ha. Och så, jag gillar ju Brännström. Han är jättebra, men titta, jämför då meriter på en sån här gubbe som kommer från
Det är det här som ofta blir lite för oss svenska nördar. Vi blir lite bubbeldumma.
Men det är lite skärmigt, det är lite gulligt. Nej, svensk.
Vi får ändå liksom backa lite. Det är liksom så här samma diskussion som varför kommer inte flera svenska tränare ut i Europa på så här, i stora ligor. Men vi är liksom Sverige. Vi är en jävla pissnation när det kommer till fotboll. Så här. Det är klart att vi inte om vi sätter en svensk tränare i Marseille, då skulle vad fan gör han här? Det är som liksom när om vi i allsvenskan ska få liksom en litauer, då blir direkt att liksom, ska de hit?
Ja.
Det funkar inte, de hänger fotboll. Det är samma liksom, nivå.
Nej, och så här, det man kanske är lite rädd för, det är ju att det är en kulturkrock såklart att komma till
absolut,
Sverige
våra,
och liksom, så som vi har byggt upp den här serien.
Men jag också, och kan det vara en Richard Mann i liksom rädsla också?
Ja, det är det nog, med tanke på hur fel det gick och Dusan Orin på det också. Ja. Så att det utländska namn överlag i Sverige har väl inte varit någon succé förutom Malmö då?
Ja, Malmö har gjort,
det bra, men i övriga lag så är det ganska
skralt. Och då tar vi bort Danmark och Norge såklart som utländska namn.
Ja, så de lite ändå... så. Ja, men de räknas inte.
Nej.
Pepp-klottet
gjorde inte så jättebra Halmstad.
Nej, precis. Och vad har Bayern? Nu har ju ni i och för sig en väldigt bra i Fuentes. Men Greg, han är lite skolad här också.
Kom ihåg Greg.
Just det, Beerholter. Ja, det var ju väl ingen succé.
Nej, det var inte bra.
Det var en riktig galning. Det var en
stökig Badjus. Ja, det var stökiga spelare.
Ja. I och för sig, och Djurgården hade ju Dempsey. Ja, det var ju lyckat, det var ju dock en ganska kort tid. Mm. Men ja, det finns ju exempel på det, men det är ju ett mod, i synnerhet där AIK befinner sig nu då, att liksom, det kommer vara en ganska stor ruljans i truppen, många erfarna spelare slutar, kanske några unga spelare som säljs, och det kommer vara många nya spelare in helt enkelt, och då är det viktigt att AIK får träff på tränaren med tanke på att Hammarby har en väldigt bra tränare, uppskattad tränare, och Djurgården har två väldigt bra tränare.
Stuart Baxter kanske, men han var också i Sverige innan, eller?
Ja, absolut. Ja. Halmstad tidigare, så att han kan hela föreningen.
Men nej, det där blir ju jäkligt intressant att se vilken väg AIK tar nu. Mm. Alltså, det är ju lite som Malmö, lite så här. De tog lite liknande läge. Så här. Var det är stora liksom, spelare som slutar sina karriärer. Det är liksom mycket spelare ska in, en ny tränare ska in. Ett stopp för modade toppklubbar som inte liksom är i topp nu. Alltså det är liksom väldigt likt.
Nej, men det är typ total förändring som kommer ske. Ja. Det blir spännande att följa faktiskt.
Och det pratas ju faktiskt nu också, Fotbollskanalen kom ut med uppgifter igår att det inte bara tränarposter man tittar på namn, utan det pratas även om ny sportchef i AIK.
Ja.
Och då är det alltså Bojan Djordjic som nämns i de här diskussionerna.
Mm. Hur tas det emot då?
Nej, men så här, jag gillar ju vilket alla, alltså det är en guldhjälte och Bojan är en otroligt härlig typ som jag gillar, men alltså när det kommer till en sportchefsroll så tycker väl jag att det är ingen roll man bara kan gå och ta bara för att man har en historik i en klubb eller att man har varit duktig som spelare, utan det är ju det är utanför träningsplanen och det krävs en annan typ av kunskap. Den besitter säkert Bojan, men jag tycker någonstans att man måste förtjäna den rollen och att man någonstans kanske som, alltså alltså, gått i bakgrunden. Mm. Och det kanske är tanken här. Att det Bojan, för nu märker man ju trenden ute i Europa är att de här, den är ju helt andra resurser där, men de tekniska råden, alltså den sportsliga ledningen, den växer ju. Det är ju inte bara sportchef, det är teknisk direktör och man har olika typer av inriktning på de här ledande befattningarna. Och det är möjligt att vi i Sverige ska gå mot det också när vi får in mer pengar och vi behöver bli mer professionella. Men att Bojan ska i sådana fall kliva in och ta Henrik Jurelius roll, det köper jag faktiskt inte, utan då måste man ha en annan
Jurelius
bakgrund.
Gick bakom Westerum i många år, eller?
Han gick bakom Westerum i många år, och han har varit sportchef tidigare, visserligen i AIK Dam och Bo och sådär, mindre klubbar, men gått bakom Westerum. Och sen kan man ju definitivt kritisera Henrik Jurelius för att vi är där vi är idag, att AIK har tappat lite mark, samtidigt som jag tycker att det också går att hylla honom för mycket, för att AIK var illa ute när han tog över 2020. Så i sådana fall, om han ska få en resurs bredvid sig, så kanske Bojan skulle kunna vara ett intressant namn. Eller då Sebastian Larsson också, som jag nog kanske håller som,
ja, det känns den, bättre som
favoriten till att göra det. Alltså, där tycker jag ändå så här att hans erfarenhet, nätverk och tyngd i svensk fotboll, det är, vi pratar ändå om en av de absolut mest meriterade spelarna, också som i närtid känner den här gruppen. Ja, det tycker jag någonstans låter mer spännande. Men absolut inte kliva rätt in då, utan snarare bredda.
Ja. Det där är det tekniska. Riktigt svårt. Alltså. Mm. Vi har ju alltid hämtat, i Bayern har vi alltid hämtat sportchefer utifrån. Liksom. Ja. Mm. Vi har aldrig haft någon riktig sån här hjälte som gått in som sportchef.
Hur ser du på Jesper Jansson ur det perspektivet att han inte är från i det egna led? Nej, det är viktigt, tycker du?
Nej, alltså inte just det här, inte det fallet. Alltså jag tycker inte det. Jag mådde väldigt bra när det var Jesper Jansson, men sen hade man liksom Billborn som tränare. Ja. Och då, det är liksom en tydligare liksom identitetsmarkör på något vis, att ha en tränare som kan liksom klubben på något vis. För det är liksom närmare oss supportrar på något vis, egentligen. Så att jag tycker, när det kommer till sportchefen, tycker jag man kan vara ganska akademisk i sina liksom bedömningar. Ja. Så, och bara liksom nästan ut med liksom en rekryteringsfirma. Alltså så här, hitta en sportchef.
Exakt,
hitta
det är det som är nyckeln där.
Hitta Norges bästa sportchef då. Ta någon som är, jag vet inte, förstår ni? Alltså, skitsamma vem det är. Någon som kan jobbet. För det känns som ett jobb.
Jag håller med. Verkligen. Alltså, tycker jag också. Och ibland kan det vara nästan så här, ibland skriker man efter kompetens utifrån. Vad skönt det vore om det är någon som inte håller på klubben. Som ser med nyktra ögon.
Jag har lite fågelperspektiv.
Ja, men liksom. Lite så. Exakt. Men sen är det viktigt med det andra också. Jag blir väldigt stolt när det är en AIK-tränare som står där. Och med Henrik Jurelius är det ju faktiskt häftigt att han kommer ursprungligen från AIK-tifo. Ja, alltså han har stått på läktaren i bilder från honom när han liksom roddar tifo. Ja. Och då är det ju det är en stolthet i sig, men det får aldrig gå ut över kompetensen. Det är ju det viktiga i grunden. Och jag tror att i Djurgårdens fall, de har ju två AIK-are där som tränare, men de är otroligt professionella, gör ett jäkla bra jobb. Alltså det är väl klart att de är svinnöjda med dem, för det är liksom, de har tagit Djurgården till nästa nivå. Samtidigt då, som de har, tror jag det är viktigt för dem att de har Bosse Andersson ovan där, som är Mr. Djurgården.
Så någon av dem kanske ska göra det. Ja, precis. Tränare, men de ska ha någon anknytning.
Exakt.
Men när Jeppe kom till Bayern, så vi kan ju första han gjorde liksom var ju att gå ut och prata om att vi var en klubb som inte fattade vad det var att vinna. Nej. Och att vi kan inte hålla på och bry oss mer om att slå AIK och Djurgården i derbyn än att vinna serien.
Alltså så här, nej, prestera i allmänhet liksom.
Ja, alltså så här, och det tog sig inte emot allt bra.
Nej.
Alltså han fattar inte, klubben var ju direkt så här, vad fan håller han på med, snackar han? Så att han har aldrig varit oss till lags någon med någonting. Han har aldrig liksom så här, vet du, preach to the choir, Bayern choir. Aldrig. Han har liksom varit väldigt, väldigt, väldigt så här, det här är jag. Jag kanske inte älskar honom, alltså som en representant för Bayern, det är kanske inte det gör, men jag ser också vad han har gjort med Bayern. Hur mycket han har sålt, för mycket vad han har köpt in, vad han gör med det. Så att så man får köpa med prestationer från sportchefer förlåter ju allt.
Nej, men han utmanar väl lite supporten också med den typen av
51%-regeln och allting vad han nu gör. Han säger ganska mycket skit.
Exakt. Och det vet man ju också, att nu går det bra för Hammarby, men man vet ju också att om motgångarna börjar komma, då slår ju det mot honom och att han snabbt då såklart ska.
Ja. Nej, men så det där är ju tvegat såklart, men jag tror att nej, men ni kanske borde kika på en ny sportchef då.
Ja, vi får se. Även i Malmö så är det ju diskussioner om förändringar i ledningen. Där har vi ju också två profiler. Vi pratade med Gerson och vi har ju även Daniel Andersson där. Och de är ju någonstans...
De ska byta ordförande nu.
Just det.
Jag hörde jag igår i någon podd. Utosvenskan hörde jag det.
Precis.
Så sa de att de skulle byta.
Ja, det stormar lite i Malmö. Men där är också, tror jag, viktigt för supporten att det, man har sportchefer som brinner för klubben och vet vad det innebär. Sen har de en tuff tid nu, men det tror jag någonstans... De har fördelar av att de är så omtyckta i klubben sedan tidigare. Annars hade det kunnat storma ordentligt kring Gerson och Donaldson, tror jag.
Ja, men där finns det nästan en övervägande liksom, jag tror jag slår över på det i Malmö med just att deras sportliga ledning, alltså i med de där två. Att deras makt för klubben är så pass stor att de inte tillåter någon tränare göra sin grej fullt ut riktigt. Och att liksom det bara blir de som är Malmö. Det kan också vara farligt.
Absolut. Nu ska vi ringa upp en ordentligt passionerad supporter här.
Du sa passionerad, var inte pensionerad.
Nej, verkligen inte pensionerad. Utan han är passionerad med tanke på hur engagerad och hur närvarande han är. Det kommer ju ut lite bilder på sociala medier. Discovery är ju bra på det där med att skicka upp klipp. Inte bara på händelser i matchen utan även saker och ting som händer på läktaren. Och då fick vi ju ta del av att Skövde AIK då har ju två väldigt trogna supportrar. Och med mig idag i Fotbollsmorgon har jag Simon Lindgren. Varmt välkommen.
God morgon, god morgon. Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo då, det är bara bra. Ja. Halsen var lite körd igår, men nu så är det ordning på igen.
Ja, det låter så, det låter så. Du berätta, Skövde AIK-supporter, jag tror jag aldrig har pratat med en sådan. Hur kommer det sig att du är en så pass stor Skövde AIK-supporter?
Bra fråga. Det har alltid varit Skövde AIK för mig ända sedan barnsben när pappan tvingade med mig till fotbollsskolan i Skövde AIK ungefär. Så jag har alltid gått matcherna sedan litet barn. Men det var först 2015 när klubben åkte ner i tvåan igen som vi av oklara anledningar verkligen började följa dem. Då började jag åka bort de matcherna, började köra lite mer engagerat stöd och sen har det bara fortsatt och växt. Och nu finns det ju inget annat.
Nej, och det verkar ju verkligen vara som så att det inte finns något annat. För du är på alla matcher, som jag förstått det.
Ja, mer eller mindre. Jag missade en match förra året, Torn borta, och missat Dalkurd borta i år på grund av att jag inte får semester. Däremot så har farsan varit på alla matcher nu, 62 raka matcher utan att missa en match.
Nej, det är ju faktiskt otroligt. Nästa värld, applåd med tanke då på att ni är ju nykomlingar också i Superettan. Så det har liksom inte varit elitfotboll hela vägen, utan förra året var det ju, som du är inne på, Division 1. Men hur många är ni? Jag förstår att det kanske inte är jättemånga som åker på allt, men när ni åker på bortamatcher, hur stort... hur stort följe har ni på bortamatcherna?
Ja, tidigare år innan vi gick på Superettan så har det varit jag och farsan mer eller mindre varenda match.
Sant? Ja.
Några mer som åker med på matcherna, men inga som aktivt står i klacken liksom. Mm. Men sen vi gick på Superettan så har ju intresset växt en hel del. Så nu har vi haft ett par bussresor i alla fall och några minibussar som åkte till de lite närmare matcherna i alla fall. Det känns trevligt men ovanligt.
Ja. Är du engagerad i den typen av frågor också? Är du med och anordnar resor och försöker att få fler supportrar till matcherna?
Ja, förra året så var jag när vi med i toppstriden där vi skulle ner till Assyriska i Jönköping. Så jag var så jävla sur på det patetiska intresset i Skövde. Så jag och farsan, vi sponsrade en supporterbuss ner till Jönköping där då. Som liksom gratis resa av att följa med ner, stötta laget för helvete liksom.
Mm.
Och det var lite det som blev startskottet för att vi faktiskt har någon form av sportkultur i staden nu.
Ja, vilka andra klubbar är det som drar? För jag kan tänka mig, precis som i övriga Sverige, att det är ett stort fotbollsintresse i stan.
Ja, men så är det verkligen. Så det finns ju, känner jättemycket folk som är fotbollsintresserade men som knappt satt sin fot på Södermalms IP liksom. Det är främst Blåvitt och Älvsborg i de här delarna. Mm. Och sen även en hel del Stockholmslagen också.
Hur jobbar klubben, tycker du, för att få dit fler supportrar till matcherna?
Jag tycker de har jobbat på rätt så bra. Vi har väldigt flitiga på sociala medier. Det är en snubbe, Marcus, som gjort gör det jättebra och försöker verkligen på alla sätt att locka folk. Men det har varit en väldigt svår uppförsbacke. Men nu när de sportsliga framgångarna har kommit så har det dykt upp lite folk. Vi snittar lite drygt 1000 i alla fall och ja, tidigare år vi snittat 300-350.
Mm. Ja, det går onekligen åt rätt håll och det gör det ju även sportsligt. Ni ligger ju femma i Superettan och det är ju faktiskt, det är 5 poäng upp då, upp till Öster som är på kvalplats. Hur stort vågar ni drömma på kort och lång sikt?
Ja, vi har ju egentligen ingenting i Allsvenskan att göra i dagsläget. Vi har inte ekonomi för det. Arenan är inte gjord för det. Liksom, om vi går upp kommer vi få spela säkert minst 1 år i Borås. Mm. Men liksom, alla logiska argument för att inte gå upp i Allsvenskan kan bara vara med Allsvenskan. Det är klart som att vi ska upp dit. Liksom.
Men har ni inte kvalat
in någon inte vi går upp
länge sedan? 70-talet eller något har jag hört.
Har ni varit i Allsvenskan?
Ja, men kvalat, det var för jättelänge sedan.
Till ja, 1970 så kvalade vi till så. Allsvenskan.
Snyggt.
Men föll på målsnöret där.
Ja, just det.
Och det är 13 000 personer på Servans IP 1970 där.
Mm. Ja, otroligt. Ja.
Farsan på plats som en liten grabb.
Ja, såklart. Och hur länge har din pappa liksom gått på allt? Är det sedan 70-talet då, eller? Var då intresset uppkom?
Ja, det var då han verkligen började gå på fotboll och gick lite tidigare också. Men då på 70-talet var ju klubben stor i tid, så då var det väldigt mycket folk. Det var liksom alltid stora bortaföljen. Allt sånt där. Sen har det gått stadigt ut för sen 90-talet ungefär.
Hur ser det ut med allsvenska spelare eller fotbollsspelare generellt från Skövde? Vad har ni där ute som skulle teoretiskt skulle kunna komma hem och spela i AIK?
Vi har ju Gustav Norlin är ju i Göteborg till att gör det bra. Han vill nog tyvärr inte hem.
Men han är från Lidköping?
Ja, han är från Lidköping men spelade i Skövde AIK i säsonger innan han gick till Lillevarvare där. Sen har vi ju Oskar Wendt också i Blåvitt i Skövde, men han är IFK-are och inte AIK-are så.
Ja, den blir tuff kanske.
Det är de vi har.
Ja, Johan Mårtensson.
Ja, just det. Spelar i Cypern då? Nej, Grekland var det. Ja,
han kanske ni kan kalla hem då.
Ligan. Ja, det borde kunna gå. Det är som väldigt lokal anknytning. Fortfarande familjen är kvar. Han är ofta hemma i de här trakterna. Så det tycker jag allt. Han kan ta komma hem.
Men du, jag tycker också att det är väldigt fint. Du och din pappas relation. Eftersom ni åker så mycket. Det måste vara väldigt kul att dela det här intresset tillsammans med honom.
Det är fantastiskt. Inte hur många timmar på vägarna man spenderar liksom ihop varje år. Liksom bara jag och honom och vi har kommit varandra väldigt nära på grund av fotbollen. Mm. Och det är verkligen jättekul att ha honom i min sida. Liksom på bortamatcher, hemmamatcher, tifofix, pubben, vart som helst. Liksom alltid med. Och det är kul att se.
Ja, vad fint.
Mm, ja, fantastiskt. Hur funkar det med jobb och sådär då? Du har en tacksam arbetsgivare, inte?
Ja, det funkar. Jag jobbar inom vården så jag jobbar varannan helg. Men det brukar gå att lösa. Ja. En av spelarna i laget, Oskar Haglund, ja, hans morsa är en av mina chefer. Så det brukar gå att lösa på mässor.
Ja, perfekt.
Fina med småstäder.
Ja, verkligen. Hon vet vikten av att du är på plats.
Ja, men lite så.
Ja. Ja, men du, var kul Simon. Otroligt imponerande. Och vi hoppas att... jag ska följa Skövdes publikutveckling. Men med tanke på hur bra ni har gjort i år då, och att ni börjar bli runt 1000 på matcherna, så hoppas vi att ni tar ytterligare kliv då, nästa säsong.
Jag får verkligen hoppas. Det finns bara en väg att gå och det är uppåt.
Ja, det är helt rätt tänk. Stort tack för att du ville vara med och gästa Fotbollsmorgon och lycka till nu i spurten. Kanske då att det blir allsvenskt spel nästa år.
Jag håller tummarna.
Ja, det gör vi.
Nej, ingenting omöjligt. Tack så jättemycket.
Jävla fint alltså.
Ja, häftigt.
Och sånt där är ju underbart. Men jag blir så varm. Jag blir så glad.
Jag fick lite gåshud när han pratade om att de har hans pappa och han får så fin relation genom att sitta på vägarna liksom, i bilar.
Ja, men verkligen. Det är ju så. Det är ju själva grejen med borta. Alltså, matchen är ju lite sekundär nästan. Alltså det är ju gemenskapen. Ja. Liksom, alltså, hela resan dit och att snacka ner allting på vägen hem.
Så. Det är det ni sa ju. Vad fan, har ni verkligen lust? Alltså jag som AIK då som åker till Göteborg på, eller åker på söndag matchen på måndag. Alltså att det spelar ingen roll egentligen att det inte kanske går så bra. Och det är ingen guldstrid man åker på. Det är liksom bara energi i livet och det är så kul och det är verkligen sån gemenskap. Och som jag sagt tidigare här tror jag att människor man inte skulle umgås med annars eller träffa annars lär man känna. Ja. Mm. Och man får så otroligt många olika människor i sitt liv som tillför mycket glädje liksom. Så ja. Det är skitkul.
Nej, både olika åldrar och kön och allting.
Alltså det är det, alltså, det är, verkligen.
Ja, men det är bra. Mm.
Ja, och det är viktigt att lyfta fram det positiva också med supporterskapet. Mm. I tider som nu då, ja, när det har varit lite kämpigt. Hur upplevde du derbyt i söndags? För du var ju på plats.
Nej, men det var väl jättebra fram till sista tio där. Mm. Då stod man ju där och sen helt plötsligt kollade man sig omkring och var lite tomt. Då hade folk sprungit.
Mm. Såg du på i klacken eller?
Ja, övre.
Övre, ja. Den sidan där det kastades eller varandra?
Nej, stod lite där i mitten. Mm. Och jag var inte en av dem som sprang ut och härjade liksom. Men det är ju jävligt tråkigt. Alltså ska man hålla på så där och muppa sig och slåss, då kan man ju ta det efter. Mm. Inne på arenan är det ju så jävla onödigt. För jag har inte varit jätteemot just själva pyrotekniken. Jag kan tycka att så här, ja, men en bengal i stämning, alltså så. Jag har inte varit jätteanti-anti. Men när det blir att man kastar det och folk kan skadas och så där, det kommer ju bara slå ut oss som vill stå där. Alltså de kommer ju behöva sätta in skarpa resurser. Det vill vi inte. Vi hatar det i villkorstrappan. Så man måste nog börja skärpa till sig lite och hantera det där privat utanför arenan.
Men det blir ju, jag är ju också, gillar ju pyroteknik. Alltså jag tycker att det bidrar med någonting. Och jag, någonstans så tycker jag att om man sköter det där på rätt sätt och då ska det inte heller vara problematiskt.
Precis,
att man ska uppleva det som farligt heller.
Nej.
Men när det finns några, visserligen få, men det ändå finns några som väljer att kasta de här bengalerna, då är det ju svårt att stå bakom det till slut. Mm. Alltså det, och det blir väldigt svårt att stå upp mot polis och andra som
framförallt det.
Ja, det blir väldigt svårt i längden. Mm. Och jag tror också att det kommer att tyvärr ske restriktioner alltså, som gör att vi inte kommer kunna få kanske vara på plats när det kommer till bortaderbyn.
Alltså med stor sannolikhet så stor sannolikhet kanske, fan vet jag, men känslan är att nästa derby som är i vår någon gång kanske inte har borta klack.
Men man vill ha en varning i så fall. Och bara, det blir ingen borta klack om det här händer en gång till. Kan man få en varning? Alltså, så här, så att vi kan få bevisa att vi... Ja. Nej, men jag tycker att lägga in en jävla varning så man får bevisa att okej, nu sköter vi oss, det här kommer gå bra.
Nolltolerans, att nästa...
Ja, lite. Och så bara ett ultimatum på alla.
Ja.
Skulle jag tycka att man kan testa med innan man... gör sådär, att stänga av.
För det har ju väl varit hela grejen nu när polisen har tagit ett kliv tillbaka när det kommer till villkorstrappan, att lite såhär ge frihet under ansvar.
Precis.
Och det har ju faktiskt inte nyttjats.
Nej,
och då känner man att istället för att de tar ytterligare kliv tillbaka, att de tar två steg framåt.
Det
och
det är
lite rädd
synd.
För vad som kan hända. I Tyskland då, där så är det ju ordning och reda på grejerna.
Mm.
Och där har ju en klubbchef då klivit in med någonting som har varit uppe på tapeten här i svensk fotboll tidigare. Och det är ju pyrotekniska zoner.
Mm.
Det är alltså Hertha Berlins ordförande Kai Bernstein som då vill införa detta, då det är pyroteknik också vanligt på tyska arenor. Det är också, där har vi ju 51%-regeln. Och han tycker då att man helt enkelt ska ha zoner där folk bränner av sina pyrotekniska bengaler.
Jag håller helt med. Jag
bengaler.
Och argumentet mot det där brukar ju vara att så här, men det är inte det som är, det är supportkultur, handlar inte om att liksom så här, att göra det där, det är liksom känslor att det ska liksom ske naturligt var som helst. Alltså det är inte liksom, det ska inte vara en avgränsad liksom zon nedanför läktaren. Så alltså så här, det förstörs mycket av liksom deras,
jag förstår det.
Men jag tycker också så där får man ju också kanske ge och ta lite som supportrar också så här, och om det går inte, om det, de säger nej, det blir alltså det, om ni bränner det uppe så blir det både böter och nedskärningar på publik. Hur kan vi mötas då? Kan vi ha liksom hela nedanför läktaren, där kan vi bränna hur mycket som helst. Så om det är helt lugnt, kan vi göra det istället?
Mm.
Ja, men då, jag tror mycket ligger i också att det är lite farligt och fel att bränna. Alltså, det är det som man gör också. Alltså, det är liksom hela grejen kanske förstörs lite om man känner att så här får man vara. Det är som en lager graffitivägg liksom.
Ja, men det är det det är. Det är, liksom, det är svårt att sätta regler och direktiv. De gör ju lite som de själva gör. Men det måste ändå finnas regler i och med att de inte kan. Alltså så här, det måste finnas.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa?
Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Direktiv som är inte, ja men inom, man måste ju uppfostra varandra kring det här, att vi kan liksom inte
kasta.
Visst, tänd bengaler då, för de som står på ståplats kliver ändå in där med vetskapen om att här kan det tändas bengaler.
Ja, det är liksom en organisation bakom att tända bengaler. Det är inte något man bara tar med sig in och gör egentligen. Det är
lite mer. De som bränner är ju jävligt försiktiga
liksom. Ja, nej, men de har ju koll på läget när du tänder bengal. Men då när det missköts, då blir det ju svårt att nej, men jag fortsätta.
Jag tror bara liksom att det stor incitamentet liksom att bränna, alltså vi som tittar på bränningar tycker att det är liksom stämningsfullt, men jag tror att incitamentet de gör, det är liksom att säga att fuck you, vi kan inte bestämma över oss. Och att det är därför man kanske står och bränner, alltså de som gör det. Så jag tror inte att det kommer kanske tas emot så väl med sådana zoner i Sverige.
Nej, men då tror jag som sagt att nästa steg är att vi inte kommer vara på plats på derbyna, och det döda ju en hel del, för det är ju det mäktigaste vi har.
Alltså det är fruktansvärt. Alltså
jag får ont i magen av i Danmark. Det var ju derby helgen där.
Ja.
Precis. FCK Brøndby. De har ju bara hemma. Det är ju skittråkigt.
Nej, men det är ju...
Nej, så långt
och i och med att det liksom så här, det går ju inte att stoppa supportrar från att ta in bengaler. Alltså det är ju, de gör ju på alla möjliga olika märkliga sätt.
Ja.
Och därför så kommer ju det här bli förmodligen nästa steg från polisen om det inte får ett abrupt slut. Med att, till att börja med då, kasta inte.
Ja, ge oss en varning och så sköter vi oss.
Vi börjar så.
Vi får se.
Ja, vi får se vad som händer. Ja. Nu ska vi prata lite matcher innan vi ska ringa upp Elfsborgs alltså ordförande för Gulliganerna, Emelie Hultin. Vi alla här höll ju på AIK igår, som sagt. Och vi ska börja, vi har pratat en del AIK, men vi får väl ändå prata den matchen ur ett Häckenperspektiv, tänker jag. För jag klev ut på Twitter igår och gratulerade Häcken till SM-guldet. För nu är det klart.
Ja, det ska ske mirakel, alltså med så mycket mål.
De ju 8 poäng ner till Bayern. Ja. Visserligen med en match mindre spelad. Bayern har ett bra spelschema. Men så bra som Häcken är nu. Och de ska alltså möta klubbar Malmö, Göteborg, Norrköping, som inte har någonting att spela för, ska sägas. Nej. Och det kanske är det mest tacksamma i en sån här spurt. Jag tycker att alla målar upp en bild av att Häcken har så tufft spelschema. Och det har de ju om man tittar så här, meritmässigt, historiskt. Det är väl de tre stora klubbarna i svensk fotboll. Tre av de stora.
För det där tänker jag ofta på kring spelscheman. Och så här, när man möter storlagen i vilket skede av säsongen. Så att möta Malmö nu, jag tror till exempel, det lät lite så på Åges och runt om matchen efter IFK Göteborg där, att de kommer lufta lite yngre för att liksom ge dem speltid. Och det är ett annat Malmö än att möta Malmö i omgång 6 när de liksom bara ska visa att de är där. Så att, jag tror också att det är, som du säger, alltså att Häcken möter lag utan liksom, någonting att spela för, det kommer livsfarligt.
Och de möter också lag där det finns supportrar för de här lagen som inte vill att Hammarby eller Djurgården ska vinna. Och även om spelarna går ut 99%, alltså de ger 99%, de har ju det där lite i bakhuvudet. Och jag tror också att spelarna någonstans känner av kaxigheten i de här klubbarna också. Ja. Och kan också tänka sig att Malmö, bra, vi vann inte i år, det var inte bra. Men det är väl bra att Häcken vinner då.
Ja,
och att kliva in i en match när du inte har så mycket att spela för mot ett Häcken. Som någonstans, ja det är ju det här med att de inte har någon vinnarkultur då. Det är ju det man har pratat om hela hösten. Men det visar sig, alltså det verkar gå ganska bra ändå. Men de kan ändå spela rätt avslappnat för att de inte har det här stora supportertrycket. Jag tror ju att Häcken kommer att slakta Malmö på söndag.
Ja, och så som de spelar, de har ett väldigt roligt spel. Jag tycker att de är, alltså igår man kollar på spelet, det är kul att titta på Häcken. De spelar riktigt rolig och bra fotboll. Igår, de förtjänade verkligen summa summarum de där 90 minuterna att vinna. Och de har vart så jävla bra.
Ja,
så
jag måste säga det.
Man dem.
Alltså, det där är bästa laget AIK har mött. AIK gör ingen jättedålig match. Jag tycker AIK är ganska aggressiva i sitt pressspel.
Vi åker slarvfel och sånt, men de är väldigt press. Alltså, vi är en bra match.
Ja, men absolut. Alltså, AIK har gjort betydligt sämre insatser den här säsongen. Och de åker de på ett mål ganska omedelbart. Ja. Och det är alltid jobbigt att ligga under det första som sker. Men sen ett ganska aggressivt pressspel och vinner bollen högt, men har lite problem sista tredjedelen. Så Häcken står ju även, inte bara för den offensiven. I början på säsongen hade de en del problem defensivt. De släppte till mycket mål. Det tog ett tag innan Häcken höll sin första nolla. Nu gjorde de inte det, det blev ett mål mot slutet. Men jag måste säga att det här centrala mittfältet som man hyllar så ofta med bröderna Gustafsson, ja. Vilket är också häftigt, för de har ju vänt hem. Och det är ju Häcken-profiler. Ja. Det är också så det vackert. Det är, ja. Och vi har Jeremejeff längst fram som fick göra mål igen. Han nobbade ju väldigt Bayern. Fina kontrakt, som man har förstått det. Bayern var där och tänkte den grejen. Då kanske de inte hade, då kanske Bayern hade vunnit.
Men vi kan inte ha en ny i vårt lag, det spelar ingen roll.
Nej,
så det spelar ingen roll. Men jag tycker de är ju överlägset bäst i Allsvenskan just nu, och då visar de framförallt mot Djurgården också.
Ja.
På samma sätt. Alltså de är ju, alltså, och just att ha den klassen på Simon Gustafsson. Han är liksom så jävla, alltså AC bra med bollen när han var bra. Jag tror att som vi säger, Häcken går inte att ta. Kanske så här, jag vet inte, Göteborg, de kan säga vad de vill att Häcken inte, de ser nog kanske Häcken ändå hellre att de vinner.
Ja.
Men jag vet fan, där är det nog lite mer att så här, är det verkligen så? Mm. Jag vet inte, kanske inte.
Nej, det är väl lite tudelat där tror jag, bland supportrarna, vilka de vill. Jag tror att de har nog vänt lite i frågan. Jag tror de kan acceptera det här med Häcken nu ändå. Men Häcken, alltså Göteborg, det som är jobbigt för dem är ju att det är lilla. Det är ju nästan som att BP skulle springa upp här i Allsvenskan. Och liksom, eller i Stockholm. Det är liksom så här, Göteborg lägger ner otroligt mycket resurser. Det är där intresset finns. Det är de som ska vara där. För det har de alltid varit historiskt. Och så springer lillebror Häcken upp och vinner. Det är väl någonstans, det finns väl en frustration såklart i det att så ska det inte vara.
Nej. Och som vi sa, alltså, även fast vi sitter, eller satt igår, och man vill ju ändå någonstans att sitt lag ska vinna. Det var ashärligt att slå Häcken.
Ja.
Samtidigt som i slutskedet, när matchen var slut, så sa vi ju det att det här kanske ändå inte gjorde så ont.
Men när man kollar när AIK gör 2-1, det är inte så, det verkar ju inte som på Gudetti som att han vill att ni inte skulle göra 2-2.
Nej,
så att
säga. Vi kan väl ta lite efterspel där då. Får man säga vad han har sagt? Eller?
Ja, men det får man, tycker jag.
Ursäkta?
Hur ser du på din reaktion?
Vad menar du?
Ja, hur ser du på din egen reaktion?
Att vadå? Att jag blir arg på det? Ja, det är väl klart, jag tycker. Så gör man inte, tycker jag. Om mina barn vinner en fotbollsmatch och de går fram till deras kompisar och säger ni bajs, det skulle jag inte lära en 4-åring att göra. Inte minst en vuxen man.
Innan han kom in och spelade om att det skulle
Ja, men
var det jag menade med din reaktion?
Aha. Ja, det gjorde jag ju inte. Jag pratade med honom som en lugn person. Som bara,
ja, men innan han kom in och spelade om att det skulle vara de grejerna.
Ja, det är ju självklart fel, men det är ju samtidigt också.
Ångrar du att du sa det?
Ja. Sen tycker jag inte att det ska inte höras av er, ni ska inte vara där, utan det är liksom vi spelare som kommer in i omklädningsrummet, så kanske jag säger andra saker också, utan det är liksom, det är, självklart skulle jag inte göra det.
Är det värre att skrika att man ska döda någon?
Amen. Jag menade ju självklart inte ordagrant att jag skulle göra det, utan det hoppas jag att du och jag förstår. Sen så kan ju du vrida orden om du vill, men det är ju absolut inte så jag menar.
Jeremejeff svarade då, eller han kanske sagt innan då, att AIK är bajs.
Ja, han sa det faktiskt innan.
Jag var väl oense, jag tyckte vi gjorde en bra match och de hade precis förlorat och han var väl lite sur över det.
Jag tror han var irriterad över att han sa att du hade sagt att ni hade bajsat på dem.
Okej, ja, alla ni säger att jag säger olika grejer, men
Ja, innan jag, precis.
Och då tyckte Gudetti då, alltså jag gillar ju Gudettis temperament lite. Jag tycker det är jättehärligt med temperament på planen liksom. Man ska inte vara dryg utanför, för man är ändå förebild, så tycker jag, men på planen. Men då hade ju den här Jeremejeff sagt med AIK fan bajs eller någonting. Och då tyckte väl han att ni är bättre än oss, ni har vunnit, fan visa lite klass liksom.
Det kan jag hålla med om.
Men ja, sen behöver man inte säga sånt.
Visa lite klass och så går det inte. Och jag tycker någonstans att jag tycker saker och ting ska ju stanna på en plan. Alltså den diskussionen var ju uppe när Haaland mötte Milosevic i landskampen Sverige-Norge. Och Haaland gick ut efteråt och berättade vad Milosevic hade sagt. Jag tycker att det sägs nu en hel del otrevligheter och det är mycket adrenalin och
så vidare. Ja, det ska stanna där. Vi ska inte höra utåt.
Men som jag förstått det här, det är inte Jeremejeff som har skvallrat där, utan det är någon journalist eller någon annan funktionär som har hört vad Gudetti har sagt i tunneln. Och han var tydligen ångerfull efteråt.
Jag menar, och Jeremejeff stod i studion efter och bara sa liksom locket på typ.
Ja,
verkligen.
Ja, skitbra.
Ja.
Mm. Bara så här, nej, men det är vi två som vill vinna. Det är saker
händer. Ja, och liksom. Jag tror att det sa det också. Att det här, jag menar inte såklart det här och det här nej. Är på planen. Det ska stanna på planen. Det här är inget jag står för. Så, men det var känslor, det är fotboll.
Men jag hörde att liksom, Gretti sa så här att när han blev konfronterad med det här. Att han skrikit det här i spelartunneln. Så här, ja, men det här det är ingenting som ni ska höra.
Nej.
Men, men så här, i spelartunneln. Ja. Där finns inte journalister.
Verkligen.
Mm. Alltså, det är samma sak som på plan. Alltså, du måste chilla lite.
Nej.
Om det nu är så. Alltså, jag kan tycka att det är nice att det händer sånt här. Alltså annars...
Nej, men att de visar känslor. Ja. Och som vanligt då på sociala medier så ska ju motståndarsupporterna då gå på och häckla. Men det återigen så det sägs nog en hel del fula saker på plan.
Ja.
Men låt det bara stanna där. Men väldigt klumpigt och ja, just de orden ska jag ju såklart inte säga.
Men det är intressant att göra som generellt med fotbollsspelare. Det är det här, när man gör ett mål på straff. Och det är ofta det händer då. Och sen så ska man då ta bollen snabbt. Och från målvakten som håller igen. Alltså, den fighten som man tar som spelare med motståndarlaget, det är ändå så här, det är, mycket känner du på det? Hur mycket tid känner du på det? Och man ska komma ihåg, det är ju för fan, det är ju Häckens boll.
Ja, ja.
Det är de som ska slå av sparken, så du har inte rätt att gå fram och skrika och slå på bollen.
Mm.
Alltså, och tiden är väl, det är på paus.
Ja, men precis. Och att jag lovar att det går längre tid.
Ja.
Om du går och gör det, om du blir tjafs istället. Så att det där är
det är väl att skicka en signal att, till alla att nu jag kan vända på det här. Alltså, både medspelare men också supportrar att det här finns en möjlighet att vända på det här. Nu springer vi upp till mittpunkten, men jag håller med, den är ju i grunden ganska korkad. Men grattis till Häcken, det håller du med om det? Eller har du något hopp här nu?
Jamen, det har man ju. Alltså, det har man ju ändå. Fan, man kan också vända på det så här i Malmö måste ändå liksom så här, de kan inte torska mot Göteborg på det sättet de gjorde och sen göra en pissmatch mot Häcken igen. Och visa lite liksom. Ola Toivonen har gått ut och sagt att han slutar, visa lite nu så här hjärta och visa vad fan ni är för någonting. Och de kan ju också asfaltera Häcken om de vill typ. Mm. Det skulle kunna ske. Mm. Nu är det väl på Hisingen också. Eller?
Det är på Hisingen de möter Malmö.
Malmös record på Hisingen är ju bedrövligt.
Ja.
De är ju skitdåliga där. Så att, men så här, nej, men jag har klart man har fortfarande hoppet. Sen så ska ju alla veta att idag mot Sirius så har ju Bayern, alltså, det är sån enorm potential med en bajsa på sig grej här.
Tror du verkligen det? Jag tror inte det, men
nej, men alltså, nej, men
snarare Kalmar då senare, för det är ett bra lag.
Ja, men det här, ja, jag vet, men det, alltså, ja, kanske inte den här säsongen säger emot det jag säger nu, men hela liksom, historien berättar för mig att vi spelar 1-1 idag.
Hörrni, nu ska vi få träffa Sveriges hetaste spelare. För igår smalde.
Igår smalde.
Oj, 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 mygga.
Jäklar, vilken då. Sista minuten.
Boom. Va?
Sista minuten.
Det var när jag såg spelet, jag var ju tveksam.
Det var många som var på sms.
För den var märklig. Ja. Det var alltså under 3,5 mål i Häcken, AIK-Häcken.
Ja.
Och Jeremejeff målskytt.
Mm.
Och när...
Äntligen, vi kan göra mål igen.
Den är lurig.
Ja,
men Häcken gör 1-0 direkt.
Ja.
Givetvis inte Jeremejeff.
Nej.
Då kände jag, nu är han snäpp på det. Mm. Nu är det kört.
Nej, men jag tycker det är schysst. Under 3,5 har inte jag sett det. Det är klart man kan ändra själv.
Mm.
Men jag tycker det är väldigt bjussigt. AIK-Häcken gör ju inte så mycket mål. Och sen så Jeremejeff, det är vojde att de inte har en spelare antar jag.
Just
han var ju det skadesnack.
Första målet han gör på 3-4 matcher.
Ja. Han hade ju, och det var ju frustrerande för att han hade ju många lägen.
Jag såg ju fram till Liverpool-matchen började. Så jag missade ju hans mål.
Men och läget han satte, då var han ju totalt fri. Alltså det var en miss av oss. Fan. Mm. Men det var kul för honom.
Kul
för mig.
Ja, verkligen.
Och det var ju nära att skitas ändå.
2-1
ser han inte gränder där.
Det där plinget. Jag var livrädd. Men kul för mig.
Men kul att vi är på vinnarspåret.
Ja,
och vi fortsätter på det, tänker jag. Nu är det dags för kvällens höjdare idag. Som vi gör i samarbete med Telia och ATG. Och det är en härlig torsdag som väntar, va?
Mm-hmm.
Vilken alls. Du är på plats.
Jajamän.
Jag kommer ju såklart ha fokus på Malmö-Djurgården.
Mm.
Det är ju...
Det blir en ny kamp där.
Den kanske inte är så het som man trodde att den skulle vara för någon vecka sedan. Men samtidigt, Djurgården slåss om Europaplatser.
Ja.
Och guld kan det glömma, säger jag.
Helt rätt.
Yes. Mm. Men Europaplatserna och Malmö någonstans för heden här, va?
Mm.
Så att det där blir ju...
Malmö och Djurgården har ju skapat en ny typ av rivalitet som inte har funnits länge. Så där tror jag att det kommer nog smälla ikväll.
Jag tror också.
Malmö kommer gå för det.
Ja, det här måste vi vinna.
Efter deras förlustrad.
Precis.
Tror jag verkligen.
Kalmar kör jag i Mjällby ikväll, det tror jag.
Det tror jag också.
Mm. 3-0.
Degerfors slår Göteborg.
Det tror jag.
Ja, jag håller med. Ja, men jag håller med. Ja. Jag tror att Degerfors två mål var det. Ja. Det var inte med på min kvällshöjdare, men det var egentligen mitt spel som jag hade från början. Ja. Det tror jag på. Det kan nog bli 2-2 eller 2-1.
Precis. Jag säger ju nu 1-1 Hammarby Sirius.
Ja, just det, du sa att det skulle bli kryss där. Ja.
Alltså Hammarby Sirius hade jag ju tänkt lira över 2,5 båda lagen i mål. Jag tror Bayern vinner 4.
Men både KK är borta. Vet jag. Och sen så,
det känns som att ni ändå tappar in lite
grann.
Det är en
liten myt på Bayern.
Det är en myt, men lite som Varberg-matchen. Man sitter rätt tryckt där med 5-1. Det är väldigt till 2 Bayern.
Ja, men visst, man tror det var förra gången. Nu är det inte så.
men vilken härlig torsdagskväll vi har framför oss. Med allsvensk höstfotboll. Och jag gillar ju att, nu spelar inte ni på gräs då, men det kan ju bli härliga bataljer här, va, på Stora Valla. Där finns, ja men det är först vid seger, då säkrar man ju nästan kvalplatsen i alla fall. Då är Helsingborg ute.
De sitter nog högre än det, va? Med Varberg som...
Ja, visst.
Han är bara i Norrköping igår.
Precis. Sen har vi ytterligare då, matcher. Vi har ju Premier League. Vi har Fulham, Aston Villa. Steven Gerrards, sista dans kanske?
Ja.
Eller hur?
Ja, det blir
vem gick först? Liz Truss eller
Gerard?
Gerard, va? Är det så? Inte Liz Truss. Vad går vi idag?
Är det så?
Jaha, okej. Okay. Säg så.
Det känns som att hon stretar emot.
Ja, jag tror
Gerard hinner före.
Jag tror också det. Så att han kan fira helgen i
kan ATG sätta upp ett brött på det?
Ja, exakt.
Han har sett Marbella i helgen, Aura, Stevie G.
De här bilderna som har läckt ut, de har varit ute och supit. Stämmer de, eller?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Ser packar ut, håller du
dag? Ja, han är...
Men vadå, du menar att det skulle vara photoshoppat?
Men om det inte var nu, tänkte jag. Men som sagt, jag vet faktiskt inte.
Sen har vi Leicester Leeds också, 21-15. Vi har Barcelona, Villarreal. Fin match också, i La Liga. Så det är en fotbollstorsdag som heter duga. Och vi ska givetvis krydda det med ett spel bortom ATG. Ja. Vad har myggan knoppat ihop den här gången?
Ja, men då blir det lite något som är närmare mitt hjärta. Han som var bäst i derby, tycker jag. Oavsett att vi torskar det. Jag tror att han får till det. Och jag tror att det blir ganska mycket mål och stökigt och mycket kort vi har spelat. Det fanns inget bra kortspel, men jag tror att det kan bli över 4,5 kort och 5 mål.
Danielsson med i truppen. Jag förstår det, så ska han testa sent.
Väldigt sent.
Och det var ju rörigt bland mittbackarna i Djurgården.
Superrörigt.
Och det är klart, Malmö har ju inte gjort jättemycket mål i år, men här är ju bara blåsa på framåt.
Men i och med vårt schema tror jag att kanske Danielsson kan ändå försöka lira och sen får vi byta ut honom.
Ekdal borta.
Ekdal är out. Så han är hemma i Stockholm.
Toivonens video går han utan...
Jag vet inte ens nämnt, men Ola Toivonen slutar ju.
Ja. Men efter, sen såg jag en annan video som MFF TV hade gjort med honom. När de berättade, alltså, vad kommer du sakna mest med att spela fotboll? Och han liksom helt, bara noll liksom glädje i munnen och säger, vinna. Det är det enda. Gå upp på träningen, vinna en individuell träning. Gå upp och vinna en individuell tävling på matchen, eller på träningen, vinna liksom fyrkant, heter det. Kvadraten. Ja. Alltså allting. Bara,
fyrkanten.
Men allting bara så här. Det enda jag kommer sakna är att vinna. Det tycker jag var vackert.
Ja, men det är, man gillar den glöden. Och han är ju väldigt tydlig med det. Att han har vunnit mycket.
Om han får spela ikväll så kommer han nog brinna lite efter det här.
Det tror jag också.
Hoppas han mål kan det bli.
Den här typen av match gillar han ju att spela också.
Ja, och sen tror jag att truppen kommer igång i och med att han ligger av. Och Göteborgsmatchen är väl också fansen vet sur, antar jag, efter debattet. Så att jag tror det kan bli superstökigt. Men jag tror vi kan göra mål. Jag tror att de kan göra mål. Och det kan nog bli kul.
Men det är viktigt att vi kan göra mål.
Jätteviktigt. Jätteviktigt.
Och han är ju helt...
Jag tror det är helt... Men jag tycker han var jättebra i derbyt. Jag tycker att han var den som kunde liksom skapa saker.
Han är farlig.
Vi rider på den vågen nu.
Ja, och sen 4-80.
Så, 4-80, jag tycker man är väldigt snälla med den här oddsen. Igår var det 4-70. Så att vi fortsätter.
Har vi ett till spel eller? Nej.
Nej, this is it. Dagens spel.
Och då måste man ju vara... Ja, jag läser upp det högt. Och det är alltså att Malmö-Djurgården då, det ska bli över 2,5 mål i matchen. Och Gustav Wikheim, han ska bli målskytt. Och då får man 4,80 gånger pengarna. Glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela. Och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Det spelades även engelsk fotboll igår. Och det var ju en stor match. 21-15, Manchester United mot Tottenham. I alla fall en före detta stor match. Ja. Men det är en stor match. Och jag kanske slår på den stora trumman nu, men det här är det bästa Manchester United jag har sett på väldigt, väldigt länge.
Ja, grejen är så här, det känns ju som om att man såg ett United under Ferguson just. Alltså det var den här totala, det bara flyger fram på kanten och det är liksom mycket folk i boxen och det bara slås, det är mycket inlägg i den här klassiken som gjorde tidigare. Och att det finns en liksom en så här, ett bröst ut och liksom ett så här fuck off. Ni kommer inte hit och gör någonting. Och det har man inte sett så ofta med United. Dock ska jag säga att jag ser ofta United när de möter bara då när de möter storlag. Och så jag har liksom aldrig liksom riktigt fattat det, hur dåliga de är.
Nej.
För att de är ganska bra när jag ser dem mot i storlag hemma. Alltså de har slagit Arsenal och slagit Liverpool hemma i år.
Ja, absolut. De har precis, de har 9 poäng mot 3 Big Six-lag på Old Trafford. Ja. Och det är ju lite att de tar ju, då kliver de in i stormatchkostymen någonstans. Och den axlar de i år faktiskt. Men det är ju just det här när de möter sämre lag som de har lite svårare då att där har man svårt att se linjerna i spelet, den nya tränarens filosofi. Men det kan ju också å andra sidan ta tid innan det sitter. Men det här var verkligen ett steg i rätt riktning för dels för när det kommer till linjer, engagemang på planen också, det tycker jag ibland har, eller det har saknats under väldigt många år i United, att det är ingen som tar tag i det. Men nu med Fred,
Fred,
man säger i Brasilien, och Casemiro, alltså det brasilianska centrala mittfältet har nu börjat få speltid tillsammans då, eftersom Christian Eriksen är skadad i Manchester United. Han hoppade in precis, han hade en sjukdom som han missade förra matchen. Och de två tillsammans,
Casemiro gör sin bästa match bra i United-tröjan. Casemiro gör sin bästa match.
Absolut, han är inte, det sjuka med honom att han tog in för 700 miljoner och sen har han inte fått spela så mycket. För att de var nöjda med McTominay som alla har
spelat.
Ja, men nu mot slutet har Casemiro spelat. Men främst var han inhoppare i början.
Men det var en real Casemiro man fick se. Det var liksom det är rejält och tydligt på mitt fältet. Vilket som de har saknat i många år.
Och sen har man kritiserat United under alla år för att de inte har lyckats sätta ett mittbackspar. Och då har ju tyvärr av vår kära Victor Nilsson Lindelöf varit där tillsammans med den extremt kritiserade, bespottade Harry Maguire. Och det har ju inte funkat. Och det har ju tidigare tränare liksom inte riktigt velat ta tag i det problemet. Man har ju i och för sig försökt med lite olika varianter, men det har varit främst de som har stått där. Och haft en hel del problem i den här typen av matcher när du möter Son som ligger på rulle bakom och Harry Kane med sin listighet i droppande roll. Men nu då, Martinez som är, ja, man behöver inte nämna hans längd varje gång, men han är kort. Och Varane, som ju kom förra året, blev omtalad, snackades upp som en väldigt bra värvning. Jo, visade inte det i fjol, mycket på grund av skador. Men nu har de här två spelarna då 7 segrar och 5-0 hållna nollor ihop. Så att det verkar som att man får träff här.
Ja, det är kul med Varane, tycker jag. Alltid gillat honom. Och när han kom från Real så var han ju fortfarande väldigt bra. Mm. Alltså, han var ju bra säsong innan Real kommer dit. Det var väl säkert dysfunktionellt United han kom till och därför inte funkar det, och skador som ni säger. Men nu visar han ju liksom, han är ju bra på riktigt. Alltså det är både, han är så jävla snabb ju. Mm. Och han är liksom hård och han är liksom, han har liksom Van Dijk i sig, den typen av liksom mittback ju. Och en ledare där bak. Så det känns, jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att United liksom visar att de är,
ja, men de igen ska ju vara där uppe och man väntar ju så här. Det är bara en tidsfråga för den typen av klubb innan det blir träff. Nu har det tagit väldigt lång tid sen Sir Alex funkade och United har blivit bra. Men med de resurserna som finns där så ska det ju bli bra. Sen är det ju många steg att ta innan man är där man har varit. Och då menar jag att man är,
men i första 25 minuterna i matchen så tyckte man ju ändå sig känd. Jag kände att Tottenham kändes jävla trygga att ligga som de ligger.
Ja, men det är bra försvar. Så ser de ju ofta ut.
Och liksom, ja, det var ju ändå, de hade några chanser och jag kände liksom att fan, Tottenham, de är bra på riktigt ju. Men sen så kör de ju United.
Ja, verkligen. Men det är inte bara, det är inte en klarblå himmel, utan det finns även lite moln på den här himlen. Och det är ju Cristiano Ronaldo som då på nytt då får rubriker. Och det är ju för att han är i den 89:e minuten efter att inte ha fått hoppa in då i den här matchen. Och det ska sägas att varje gång han inte spelar så är United ganska bra. För att i de här mötena mot de bättre lagen, då har Ten Hag satt honom åt sidan för att han inte klarar pressspelet. Han jobbar inte lika hårt som övriga. Och då i den 89:e minuten så väljer han att lämna. Och det när man leder med 2-0 efter alla år, alla mörka år, och när man äntligen känner lite medvind med en ny tränare, så väljer då Cristiano Ronaldo, en av världens största fotbollsspelare genom tiderna, att lämna arenan. Mm. Det är ju riktigt illa.
Det är osportsligt som fan tycker jag.
Det är så äckligt. Alltså, det är just där han... Alltså det där, om man jämför med liksom att vara papparollen som Zlatan har tagit i Milan till exempel. Han står ju och skriker som en galning på bänken fortfarande Zlatan liksom, och är där. Och att just nu när United är i det läget de är och där liksom, den här segern kan liksom göra någonting med, liksom, med gruppen och truppen och säsongen. Liksom, att så här, nu är vi på riktigt, vi är tillbaka, alla är överens om det. Att då som den profilen är, inte gå ut och klappa om folk och bara så här visa att...
Nej, alltså, vart är hans lag? Det är hans lag. Alltså, det är vart är hans teamkänsla? Mm. Det är så jävla märkligt.
Där är ju sjukdomen i den klubben. Ja. Att de inte har... De har ingen ledare.
Nej, och någonstans hade man väl hoppats att han skulle kliva fram och vara det och göra precis som du säger, som Zlatan, att okej, jag får nog inse här att jag börjar bli lite till åren. Mm. Han är ju fortfarande som så att han används i vissa matcher, men har inte presterat så som vi är vana vid när det kommer till Cristiano Ronaldo. Han har ju börjat gå ner sig såklart. Men just då i den här typen av matcher, där får väl han någonstans förstå, i synnerhet när resultaten visar på det också, att han kanske inte är lika viktig rent sportsligt för det här laget. Men alla ser ju upp till Cristiano Ronaldo.
Ja, men han är ju bort sig, för han är, när han gör så där så framstår han ju som en osäker liten skit.
Mm. Mm. Alltså, hans gamla han kompis Casemiro gör så bra match och liksom, allting känns så bra, så gör han det här. Det är så tydligt att det är ett as. Och sen så såg jag då studion efter, så pratade de om det här, och Lagerbäck brukar ju liksom inte vara så... outgoing är vad han säger. Liksom, han var ju liksom nästan rivkontrakten. Ja.
Alltså, men det där är ju värsta
laget. Det är no way back. Alltså. Mm. Alltså, hade det här hänt liksom mitt lag, det hade inte funkat. Liksom.
Nej. Och det har jag ju faktiskt Lagerbäck rätt i, för att han agerade ju, kommer ni ihåg det, när Zlatan, Chippen och Mellberg var ute på stan under en landslagssamling, så skickade han hem dem. Och sen... nobbade vi Zlatan landslaget efter det.
Se vad som händer. Jag tror inte Ten Hag tar den striden kanske. Kanske känns onödigt. För att klubben, hans framtid är ändå så oviss i klubben. Så att det känns som att det inte är liksom den striden kanske är värd att ta.
Nej.
Det kan ju vara att han... Han lär inte vara kvar i januari. Eller vet man inte. Alltså, det här,
nej, men alltså, man vet ju att Ten Hag någonstans... Alltså, han vill ju bara bli av med honom. Mm. Samtidigt så är det ju en ekonomisk problematik i det hela. För att han sitter ju på ett enormt kontrakt. Ja. Och då ska ju det betalas ut.
Visst.
Såklart. Och så kan Ronaldo bara hoppa till nästa klubb. Han har fått de där pengarna.
Och bara det. Vilken klubb vill ha honom?
Nej, det är ingen nu.
Alltså, ingen har råd med honom.
Nej.
Och de som har råd med honom vill inte ha honom.
Mm. Samtidigt så känner ju han, om man får ställa sig i hans ringhörna då, han känner nog en jäkla frustration på så sätt att han var ju Uniteds bästa spelare i fjol. Då var det ju dysfunktionellt United. United ser ju faktiskt bättre ut nu, även om jag har kritiserat dem, att jag inte riktigt tycker att de har fått fullträff, men det kanske vänder nu då. Men de tar ju små steg i rätt riktning, och han var en av deras viktigaste spelare. Det väntar ett VM om en månad. Ronaldos sista möjlighet att få lyfta VM-bucklan.
Jag tror han kommer göra ett super-VM.
Du tror det?
Ja, fan. Det där vet man ju. Det är en typisk sån liksom, spelare. Alltså den typen av vinnarmentalitet. Att så här,
men då kan man ju förstå situationen att han inte får spela sig i form. Han kanske kommer dit och är bra ändå. Men han... Och det stora egot som han är. Jag kan någonstans... förstå vad han tänker. Sen ska han inte agera som han gör. Men
nej, man förstår ju känslan och frustrationen i honom.
Så här, vänta nu. Alltså, ni vet väl vem jag är. Sen är frågan, vad ska han in och göra en sån här match?
Nej, men precis. Så här, när de byter in Elanga i 83 eller fan det var. Det är ju för att han ska löpa. Där uppe. Alltså, ska man sätta in Ronaldo då? Varför ska man göra det? Leder med 2-0 mot
Men det är där han ska till självsäker och bara se det och förstå det. Och kunna ta det där steget tillbaka och bara...
Exakt, för det, liksom. Det är så jävla han är dum ibland. Jag tänkte säga om honom...
Nej, vi får se vad som händer med honom då. Det är ju... Ten Hag, jag tycker han visar på styrka här. Alltså... Han är en ganska oerfaren tränare från Ajax. Alltså, han har inte handskats med den här typen av superstjärnor tidigare. Men han visar ändå tydligt att jag kommer att använda det i vissa matcher. Men i den här typen av matcher så behöver jag något annat. Och Rashford då, som startar i den här rollen längst fram, han är ju briljant i den här matchen. Han bränner ju matcher. Jag tycker han är briljant i sättet han arbetar. Ja, absolut, alltså, rycker isär, går i djupled. Det är ju helt sjukt att han inte gör mål. Men jag tycker att han... Mycket av vad man har sett tidigare när det kommer till Max Rashford är att han har lite gamnacke när det går emot honom. Han bränner något läge, då är liksom huvudet ner och så är han oduglig. Men han pumpar ju på här.
Ja, men verkligen. Det var styrkebesked.
Annars var det ju sjukt igår med vi som pratade upp Premier League i deras vårt fansprogram men också i vår Big Six-podd. Det är att de här mellanomgångarna
som spelas mitt i veckorna. Det brukar inte bli så mycket mål för att spelarna, det blir tajt schema, spelarna är lite slitna.
Vad gjorde det igår? 5 mål på 4?
Vi hade alltså igår då, så hade ju vi 5 matcher. Och det gjordes alltså 5 mål.
Jävlar.
0-0,
det
är rätt Chelsea 0-0. Alltså jag spelade på, gjorde en trippel, en av dem i den trippen var att att Liverpool skulle vinna minst 2 mål mot West Ham. Det var en sån grej, de vann ju liksom den där matchen mot City, har West Ham hemma. Väl.
Ja, West Ham hemma.
Och sen nu kommer de vinna med 6-0. Alltså West Ham är ganska dåliga och så här, men de gör bara 1-0 och de är nära och faktiskt tappar poäng där i slutet. Så att de levererar inte storlagen. Chelsea heller. Brentford är inte heller bra just nu. Det är liksom, ja.
Nej, så är det. Det är kul för ligan. Men, och igår hade vi 3 mål på 2 matcher. Nu är det 2 nya matcher ikväll då. Mm. Men definitivt så att det görs mindre mål i veckomgångarna. Det är, så det är på helgen när man ska kolla fotboll.
Ja, mål. För veckomgångarna är ju annars det som man glömmer bort att de finns, och sen när de kommer så mår man väl bra av att se dem.
Ja, ja. Nej, men så är det. Och jag sitter ju inte och kollar fotboll för att jag behöver massa mål, men det är ändå ett spännande
reflektion. Det är kul när det händer.
Jag kan, eller hur?
När
det blir mål. Ja, det är klart att det är en 3-2 match kan ju vara jäkligt häftig.
Mm. Ja, 100%.
Samtidigt som en snål tight match också kan vara cool. Liverpool får vinna igen då, men det var ganska krampaktigt.
West Ham missade en straff.
Ja.
Och då, som jag sa i slutet, så är det ju, alltså det är ju ett öppet mål.
Ja.
Alltså vem det nu
från
var.
Sucek.
Ja. Sucek var det, ja. Precis.
Alltså, så det fanns verkligen lägen.
Ja.
Det
är Milner som glidtacklar precis skottögonblicket.
Jag och Fjäll sitter ju, vi är inte överens så mycket här i livet. Förutom, vi håller på samma lag då. Men vi är överens om att Alisson är världens bästa mål.
Säger det.
Nyper straffen.
Ja, men det är en lös.
Vem tycker du? Ja, den är dålig.
Ja, den är dålig. Ja, bästa målvakten. Nej, men jag är ju jävligt svag för Courtois. Alltså.
Just det.
Courtois,
ja, han är Oblak. Helt okej, han med.
Oblak i, ja, i de här liksom.
Vi hade ju Rami Chaban här. Ja. Han lyfte ju upp Oblak som den bästa.
Ja.
Men med brasklappet att han inte kollar lika mycket.
Nej.
Går Arsenal och nej, ingen. Vi ska ringa upp en alldeles strax, va? Ja. Går Arsenal och vinner nu då?
Ja.
Mm.
Nej.
Jo.
Ligan.
Ja, allt. Fan. Hela tjofan. Ja. Alltså rubb och backningstubb.
Du är ju Arsenal-supporter, jag glömmer bort det.
Nej, men jag tror, alltså, nu har jag fått någon hybris då. Men, det tror jag, men man vet ju också, allt kan ske. Ja. Det kan gå fort. Men jo, jag tror, alltså, de är som jävla form.
Var de 5 poäng ner till?
Men nu blev det uppskjutna spel om nästa gång.
Det är, ja, det är helgen.
Ja, det är helgen.
Så att, de skulle ju spelat mot City.
Ja, just det. Varför blev den? Det fattar inte jag. Varför blev den fram?
För att när drottningen dog, så skulle ju Arsenal spela Europa League mot PSV. Mm. Den matchen flyttades och den måste spelas innan VM.
Ah, okay, det var där, då la
de den
allt
här i kväll, va? Ska det spelas. Och då flyttade de på Arsenal City.
Okay,
det hade varit en häftig match. Och ganska bra timing för Arsenal att möta City idag. Med tanke på att de är form. Man vet ju inte vad de är i för form efter.
Nej, det är ju det. Men de kan hålla i det här nu.
Men din favorit är Saka. Han går ju starkt.
Ja, det är verkligen min favorit.
Mm. Och Rob Holding är polare med också, eller?
Ja, precis.
Har jag noterat.
Jag är lite småpolare med vissa faktiskt.
Jaha. Ja.
Det går lite hej och
på sådär.
Och nu är mitt mål, jag ska förhoppningsvis, alltså nu sitter jag här i ögar, men förhoppningsvis, jag får förhoppningsvis ett kontrakt att jobba i London i 2 veckor.
Oj. Mm,
mm. Och då vill jag ju pricka in då 9 november när Arsenal hemma möter, vilka är det? West Ham.
Ja.
Så det vore ju
jävligt. Då kommer vi ha med dig på länk här.
Alltså absolut. Ja. Men så att blir det, åker till London så går jag ju och tittar matchen. Så jag hoppas att det blir så.
Ja.
Men jag kollade igår, det var typ så 10 biljetter kvar där jag vill sitta.
Ja, okay. Ja, men det löser
man. Men det där, precis.
Ja, det fixar man.
Läser Holding.
Men ja, fina saker.
Ja, exakt. Det får du ju bara skriva till Holding. Svarade Saka när du skrev till honom, eller?
Nej.
Nej.
Men det gjorde ju Rob. Så det,
det var nog många som skrev.
Exakt.
Det är ett jävla patetiskt försök att nå ut till en fotbollsspelare i somras. Det var att jag filmade min ettåring som hade på sig Kulusevski. Du som köpte en liten sån Tottenham-tröja.
Jaha, en liten.
Och sen så även tryckt Kulusevski 21 på ryggen.
Aha.
Och sen så vet du, filmade jag honom på Gotland på gräsmattan när han satt där med bollen och fotbollsmålet. Och så klippte ihop den med någon bra hiphopmusik som jag vet Kulusevski gillar.
Smart.
Taggar Kulusevski i den här. Bara så här, sommar, han gör inte så mycket. Kanske ser en sån där, kan reposta den, tänkte jag. Nej, såg jag inte såklart. Det är klart han inte så.
Jag väljer att tro att han inte såg
det.
Du la ut den på stor Instagram eller skickar du den?
Jag la ut den på taggen på Instagram eller ut en jobbad
video. Han har inte sett den där, för annars så tror jag min känsla är att
Kulusevski
den typen av han är där och gillar i alla fall. Det ska han vara.
Nej, det gick åt helvete.
Vad ledsamt. Vem ger du på här nästa? Vem tror att vem är spelaren som ställer upp på en sån?
Men det är väl Albin Ekdal kanske.
Ja.
Om vi snackar svenskar.
Ja, men han skulle nog göra det.
Det tror jag.
Mm.
Sen så vet jag inte, ska jag köpa en spetsiga tröja med Ekdal till?
Men det om något är ju coolt.
Ja.
Eller hur?
Mm. Ja, kanske.
Ja.
Jag är inte så big fan av spetsiga faktiskt.
Har du emot dem?
Ja, lite.
Hur kommer det sig?
Ja, men det där är, jag gillar inte liksom.
Har vi Aymar Scheer där?
Ja, knappt så att han spelar.
Nej, det är sant.
Emil Holm är inte.
Just det, han gjorde i mål ganska nyligen.
Ja. Nej, men de har ju amerikanska ägare som de har ju bytt tränare. De var ju coola när de kom upp med Italiano.
Ja, just
men,
det.
Men förra tiden då hade de sen också.
Mm.
De bytte tränare ganska ofta. Mm. De som är bra.
Ja. Ja, ja, men det var ju synd då att Kulusevski inte nappade. God morgon, Emily.
God morgon.
Du är alltså ordförande för Elfsborgs supporterförening Gulliganerna. Och vi säger varmt välkommen då till fotbollsmorgon. Vinst igår mot Varberg med övertygande 3-0. Hur skönt var det?
Väldigt skönt, även om det inte egentligen spelar så stor roll just nu med tabelläget. Men det är alltid skönt att vinna och ha en god känsla i kroppen.
Och det är ju känslan då att det faktiskt kan studsa, att ni kan studsa tillbaka redan nästa år och tillhöra toppen med tanke på vilka rekryteringar ni ändå gjorde i somras.
Man hoppas ju alltid. Mm. Sen som man ser till det alla pratar om, det här med ekonomi och tabellplacering, så är det väl egentligen här vi ska ligga.
Mm. Mm.
Runt underplacering. Men hade vi supportrar gått och hoppats på en sjundeplacering så hade det inte varit så roligt.
Nej, och sen är det så här, det är kanske vi som har skev bild av Elfsborg, men alltså sett till 00-talet och 10-talet så är ni ju definitivt, om inte den mest framgångsrika klubben, efter Malmö FF. Och det är kanske snarare då att det i sig har varit en överprestation. Har vi fel förväntningar på Elfsborg, tycker du?
Det tycker jag inte. Jag tycker snarare typ som förra året när inte några journalister eller någonting pratar om Elfsborg i guldstriden, när vi ändå kom fyra sen då, men vi låg i toppen hela tiden. Det är svårt att säga, men jag skulle ändå se oss på övre halvan, och sen så handlar det lite om hur bollarna går.
Mm.
Om de går eller utanför.
Ja, men så är det ju verkligen. Bollen, gör man ett mål mer emot sådana så vinner man matcher. Det är en klyscha som ibland tränarna tar till, men den stämmer ju verkligen. Om jag tittar på vid sidan av planen då och kommer in på det här med publiksiffror. Där tycker ju, om man liksom lyssnar till tv-sändningar, Alex Axén har väl varit nästan längst fram i på barrikaden här och gått hårt åt Elfsborg. Vad säger du om publiksnittet? Bör ni inte ha fler på matcherna? Jag minns ju tillbaka från storhetstiden med Anders Svensson, Ishizaki, att ni hade betydligt fler på arenorna. Vad är din syn på det?
Jag skulle säga att boråsarna blev väldigt bortskämda där under 2000-talet, 2010 där, när vi fick medalj hela tiden och Europaplats. Men om man ser, vi är ju just nu på en uppgång. Vi har ökat 13% i publik sedan 2019.
Mm.
Att vi är ju på väg uppåt, och nu för första gången i år så anställde Elfsborg en publikrekryterare. Och det är första gången som någon jobbar mot publiken och inte bara sponsorer. Sen kan ju inte han göra allt, men det är ändå en förhoppning vi har att det ska bli bättre med det.
Vad märker du för skillnader där då, sen ni tog in den personen?
Men han jobbar också med oss som är på läktarna.
Mm.
Det finns en biljettgrupp som tillhör både sittplats och ståplats.
Mm.
Som har frekventa möten. Han sitter med på alla våra möten som vi har med Elfsborg, där vi tar upp saker. Han lyssnar på oss. Vi vet kanske lite mer vad som fungerar och inte fungerar. För det är vi som köper biljetter. Mm. Det är vi som går på matcherna. Det är vi som går på de olika läktarna. Och det är äntligen någon som lyssnar, kan man väl säga. Mm.
Vad har du sagt till honom då? Vad tycker du är det viktigaste att de bör fokusera på för att fler ska ta sig till Borås Arena?
Att det ska vara enkelt att köpa biljett.
Ja.
Just nu så tycker jag att det har varit ganska svårt att hitta. Många pratar om priset, att det är dyrt på fotboll. Men, vilket jag inte tycker det är, om man till exempel köper seriebiljett. Men om man köper på sektion kategori 2 då till exempel, så är det väldigt svårt att hitta de här kategori 2-biljetterna. Och man borde göra det mer enkelt för publiken att kunna köpa de här biljetterna om man är ute efter billigare biljetter. Göra fler kategorier, kanske till och med kategori 3. Berätta om saker som händer på arenan. Vi har ju öppnat vårat Gula torg, där vi har spelningar bakom Älvsborgsläktaren. Vi har även alkoholtillstånd. Vi får dit spelare som är avstängda och har andra gäster. Så det händer någonting liksom även innan match, så att man vill komma i tid och man vill känna gemenskapen. Arenan håller på och ska byggas om här. De börjar väl nästa år. Mm. Vårat utrymme bakom Ålgårdsläktaren. Och där hoppas vi kanske att man får mer allmänna utrymmen för även sittplatspublik, för att de ska känna att de kan träffa någon liksinnig och prata fotboll liksom. För nu är det mycket bara att gå till matchen, sätta sig och titta på match och sen gå hem.
Ja, ja, men det är ändå positivt att höra att det går åt rätt håll. När det kommer till publik, och även om det är ett litet sämre år rent sportsligt då, så är ju ändå känslan att i alla fall från vår sida att det kan bli bättre redan nästa år. Ni har ju även, vi pratade tidigare med Skövde-supporter här, Jack Kupelav har ni ju i otroligt mäktigt namn ska jag säga. Jag har gjort det fantastiskt bra i Skövde, och nästa år så ska han väl vara med och utmana på riktigt och se, va?
Det hoppas vi innerligt.
Lagerbjälke kommer att öka.
Lagerbjälke på det också.
Det är klacken mot Blåvitt, så att det är ju...
Ja, men det där är ju fint alltså. Ja, det där betyder massor. Men du, vad kul att prata med dig, Emily. Stort tack och glädjande att det går åt rätt håll. Vi får ta en avstämning nästa år igen då. Och hoppas att ni förbättrar siffrorna ytterligare.
Att bollen går in istället.
Ja, dels det. Och att ni blir fler på läktaren. Det kanske hänger ihop.
Ja.
Ja. Toppen. Ha det så bra och ha en fortsatt skön torsdag.
Tack detsamma.
Tack, hej tack. Då. Hej. Vi säger tack för idag. Vi är ju såklart tillbaka imorgon med Axel och gänget som är live från 7.00. Och sen så vet ni att podden släpps här vid 10. Då kan ni lyssna på oss igen. Om folk har varit med oss.
Ja, då är man bra sjukhuvud.
Ja, riktigt bra sjukhuvud. Men tyckte man att det var så bra, så är det bara att lyssna på podden som släpps ju där alla poddar finns. Mm. Så uttrycker man sig. Mm. Tack.
Tack för mycket. Tack och bock.
Kul och bra krigat, som alltid. Och tack till er som har tittat och lyssnat. Vi hörs imorgon igen.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.